Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Välkomna till, är det årets första avsnitt nu då?
Årets första avsnitt, ja. Nummer 332 i ordningen.
Ja, det, precis.
Vi är fortfarande på resa.
Ja, det är vi.
Vi är någonstans mitt i Atlanten. Mm. Och vi är på ett ganska stort hotell, eller en sån här, vad man ska kalla det för, ja. Resort eller någonting. Och här är ju väldigt mycket folk. Mm. Här är folk från alla olika delar av världen.
Jajamän.
Och vi ser ju dem till frukost och vi har folk omkring oss hela tiden så här. Om du skulle säga så här, vad är glädjenivån här? Inte lyckonivån, utan glädjenivån på människor som är här på semester på det här hotellet. På en skala, ja, ta 1-10 om du vill.
Mm-hmm. Hur trevligt de har det, menar du?
Ja, hur glada de är.
Hur glada, ja. De är. 5?
Ja, exakt.
Alltså, du känner också,
ja,
så?
Ja, jag känner, ja. Också att det är, när jag tänker efter, det är liksom inte det här.
Det är inte hejsan, nej, men vet du vad det är? Det är en väldigt mogen publik.
Ja, absolut.
Vi är också väldigt mogna.
Ja, fast vi är ganska glada då. Men om du tänker vidare på det, om du skulle säga på din senaste arbetsplats,
ja.
Hur är glädjenivån där?
Ja, 6-7.
Generellt i Sverige, vad tycker du? Liksom, så här?
Oj, du menar om man går på ICA och handlar?
Ja,
nere
det
på
du har omkring det på så här, om du tänker så här generellt, om du mixar allt från tunnelbanan.
Nej, men då skulle jag nog säga en 5.
Ja.
Faktiskt.
Ja, jag skulle nästan känna att det är så här 4 här. 4-5, det är ganska, ja. Lågt. Ja. Generellt i Sverige skulle jag ändå säga 5-6. Och jag skulle tycka så här, ja, men jag tycker på min arbetsplats är det ändå uppåt 7.
Ja, precis. Jo, men
det är någonting som är lite så där.
Men jag tror att det har att göra med faktiskt att, jag vet inte, folk är väl så här. Jag vet inte hur roliga vi ser ut heller, ärligt talat. Det är inte så att där har vi några som är uppe på 8-9, sitter och jobbar hela dagarna och läser.
Ja, fast vi skrattar en del också.
Ja, det
gör inte folk. Jag tycker folk skrattar lite.
Ja, det håller jag med om.
Det kan
vi skrattar ju mycket mindre nu för tiden än man gjorde förr.
Det, ja, är det så?
Ja, det är det. Och det är ju bedrövligt.
Ja, det är ju skittrökigt.
Ja. Det är tur att man kan skratta med dig, Magnus. Ja. Inte åt, skulle jag aldrig göra.
Nej, eller hur?
Här har vi en kvinna i en knepig situation. Och även hennes man, eller ex-man. Separerade från pappan till min 3-åring i september. Men försöker tackla alla känslor och behöver veta att jag har gjort tillräckligt. Vi var ihop i 10 år innan jag valde att separera, för jag började sova dåligt, tryckte ifrån honom fysiskt, var konstant stressad och irriterad hemma och började få massa fysiska symptom som smärta och magproblem. För 5 år sedan gick han in i väggen. För 3 år sedan fick vi barn. Han förändrades med att han blev mer introvert. När jag ville bara ut och göra saker satt han hemma och tyckte jag var hetsig. Jag fick locka honom till att följa med. Han tappade sin självkänsla och verkade därmed tappa tilliten till mig. Jag försökte peppa honom att faktiskt försöka söka jobb, men blev i princip utskälld och önskade att jag en dag går in i väggen jag med. Han slutförde aldrig bearbetning med förlusten av sin pappa för flera år sedan, som sätter spår än. Droppen var när han tappade respekten för mig och sa saker som jag tyckte var oåterkalleliga. Jag stannade så länge då jag trodde på en förändring som aldrig kom. Så fort jag separerade kom en stor förändring hos honom, den jag till viss del väntat på. Men nu står jag här och blir skyld för allt och jag får fortfarande inte gå vidare för han kastar allt på mig. När får man gå egentligen när ens partner har gått in i väggen och har återkommande depressiva perioder? När är det tillräckligt?
Ja, jag tycker att det finns ingen sån gräns egentligen. Man kan inte säga får, man får gå när det blir för jobbigt, och det blev det för henne.
Mm.
Verkligen, och den gränsen är väl olika för olika människor. En del orkar mer och en del orkar mindre. När jag gick in i väggen så var jag tillsammans med en tjej som sa, hon mådde inte heller så bra och liksom sa ganska snabbt att jag kommer inte klara det här.
Mm.
Vi är inga barn, det är klart det är skillnad. Jag blev liksom, jag var ju helt under isen, jag tyckte jag klarade mig inte själv, jag kunde inte gå ut, jag hade jättemycket panikångest och mådde jättedåligt.
Mm.
Och det är klart att när hon sa det så kände jag, fan, jag blev skraj för min egen skull. Men någonstans så kunde jag sen, när jag hade bearbetat det, också förstå. Hon gjorde ju rätt. Som inte stannade kvar och blev min vårdare. Eller som inte stannade kvar och liksom lät sig själv påverka.
Men lämnade
på
hon på grund av... Vänta, jag vill ställa hela frågan. Lämnade hon på grund av att du hade panikångest? Eller trots att du hade panikångest? Skulle hon ha lämnat dig ändå?
Nej, det skulle hon inte.
Uh-huh. Men det hon lämnade dig för att du fick panikångest? Därför,
ja, och inte så här, jag orkar inte med det för att du är dum. Utan för att hon sa, jag fixar inte det här. Jag klarar inte, jag kommer inte orka med det. Jag blir ingen bra person i din närhet av det här.
Mm.
Och för att hon själv inte orkade. Vilket man ändå måste respektera.
Ja, liksom,
så här, det finns ingenting att säga, du gör rätt och du gör fel. Jag kan ju möjligtvis... Jag kan förstå, men det är ganska vanligt att en person i hans läge reagerar med någon slags aggression eller liksom besvikelse över att inte hon då ställde upp på honom.
Precis.
Men det tror jag så här, det hoppas han kommer över det för hans egen skull, att han ska förstå liksom vad det här handlar om.
Ja, men jag tänker också nu så här, hon var ihop med honom länge. Och hon har inte mått bra med honom. Och han har då återkommande depressioner eller svåra perioder. Jag vill ju först och främst säga att detta att hon har varit ihop med honom har ju uppenbarligen inte hjälpt honom. Alltså det är ingenting att lägga skuld på henne, det är inte det jag menar. Utan bara det att han verkar ju må bättre nu när hon går vidare. För att då liksom... Då kommer den här förändringen. Jag vill bara säga detta, att man tror att bara man stannar så blir det bra. Eller så blir någonting bättre. Det är inte nödvändigtvis ett svar. Liksom. Det är inte nödvändigtvis en bra metod. Hon säger också så här när hon har lämnat. Men nu står jag här och blir skyld för allt. Och jag får fortfarande inte gå vidare för han kastar allt på mig. Du går vidare om du vill. Du ska inte räkna med att han kommer att säga varsågod och gå. Så ser väldigt få skilsmässor ut. Utan man får gå mot den andras vilja. Man får liksom inte, man kan inte vänta sig att han ska säga nu, vad bra att du går, det är nog bra liksom. Och du behöver inte ta emot det han kastar på dig. Utan bara tänka att ja, jag biter ihop och står ut med att han säger de här sakerna om mig. Det är så det måste bli liksom.
Ja, därför att, precis som du säger, oavsett om han har något dåligt eller inte vid en skilsmässa så händer sådana saker.
Ja.
Nu har han ju också någonting att hänga upp det på i och med att han kan tycka att hon var snål eller elak mot honom som lämnade honom när han mådde som sämst. Men jag tycker att så här, det kan han få hålla på med ett tag, och återigen, jag hoppas att han kommer över det för hans egen skull. Liksom. För att det där är, då har man inte förstått. Då har man inte förstått sin egen situation och inte förstått sin lämnande partners situation heller.
Och vill hon göra någonting så tänker jag att det har inte att göra med att stanna hos honom. Utan det hon skulle kunna göra är att hjälpa honom att få professionell hjälp ifall han nu inte har fått det. Det hoppas man att han har fått. Men han behöver ju någonting mer uppenbarligen.
Ja.
det är någonting som, han gick in i väggen för 5 år sedan och så vidare. Ja. Och han har ju inte alls mått bra, så att han behöver bygga upp sig. Och återigen, att stanna i en relation är inte alls nödvändigtvis den bästa medicinen alltid. Nej, alltså, det har inte hjälpt honom i alla fall.
Jag tror också att det faktiskt är lite grann på det sättet att den krisen han är inne i, och oavsett hur tung den är, om det är utbrändhet eller depression, det är kanske till och med så att hennes närvaro eller deras relation hindrar honom från att komma ur det och ta sig vidare från det.
Ibland kan det vara så, för det kan ju vara någon slags medberoende, att hon hjälper honom att stå ut i det här svåra, eller det blir som någonting som gör att man...
Men jag tycker också det låter så att, precis som hon säger, att han har förändrats, och nu har han tagit sig ur det. Och det kan ju vara så att när man löser upp den här relationen, som på ett sätt, jag tror inte att det är inte orsaken till att det blev så. Nej. När man är djupt nere så är det ganska svårt att liksom, man blir snabbt medberoende, man blir snabbt vårdare som den som håller sig frisk. Liksom. Mm.
Ja, jag tänker som svar på i alla fall, hon får gå om hon vill. Och hon kommer också att, som alla som lämnar, man får liksom ta att den andra inte berömmer en för det, utan man får alltid kritik. Liksom. Och själv får man veta med sig att båda har del i att det blev en skilsmässa. Liksom. Ja. Så är det ju. Så att, ja, hon, om hon vill gå så går hon. Och vill hon hjälpa honom med att få hjälp så är ju det bra.
Ja, absolut.
Lycka till med allt detta. Ja. Du, vi pratade ju om kvinno- och mansroller, du och jag, nyss.
Ja.
Och jag tänkte då så här, att det finns ju, alltså med rätta så är ju då kvinnor trötta på den traditionella kvinnorollen och gör i viss mån sakta men säkert uppror emot den då. Mm. Och det leder ju till förändringar. Men jag tänkte också att det måste finnas ganska många saker som ni män då också är trötta på när det gäller den traditionella mansrollen. Så jag bad dig fundera lite kring detta. Skulle du kunna säga några saker som, alltså, för jag fattar inte att ni inte gör uppror också.
Ja, men den traditionella mansrollen, det är klart att det är liksom så där, det är tråkigt att behöva vara i den traditionella mansrollen, för att den är så jävla beige på något sätt.
Ja, men du måste ju definiera vad det är beige.
Jo,
då.
Nej men jag kan tycka så här, det är svårt att leva upp till saker i den, och det är liksom besvärande att man ska behöva vara on top of everything. Ja. Att du ska liksom, jag tycker det blir så fånigt att liksom leva upp till den här starka, tuffa trekantskroppen. Nej, men den blir liksom så, det är så löjligt. Måste man vara på det sättet? Mm. Tycker jag. Men sen är det också det att, det är det. Och sen tycker jag också att det är på något sätt jobbigt att vara den sista utposten när någonting händer.
Ja.
Att det är så här, ja, men du ska alltid stå där. Det ska alltid vara du som är sist. Och det är så här, sist av båten, kvinnor och barn först.
Ja.
Det är klart att man, det är fint att man är det. Men det är liksom i andra situationer också, att man är den där som ska stå upp när det blåser och vara tuff och vara liksom.
Menar du privat eller i jobbet?
Ja, jag menar privat. Jag menar överhuvudtaget liksom. Både privat och i jobbet. Och så här, ja, men det är alltid du som ska förväntas stå där stark. Och liksom,
i jobbet så är det yttersta chefen alltid, oavsett man eller kvinna.
Men i en relation och i en familj så ska ju mannen också vara traditionellt den yttersta chefen. Det är liksom jävla trist, tycker jag.
Ja.
Sen tycker jag...
Kan du bara definiera lite grann? För jag tänker det här med kroppen. Ja, men det är liksom lite grann så här motsvarande kvinnogrejen. Att det finns en förväntan på hur en manskropp ska se ut på samma sätt som en kvinnokropp. Mm. Det blir bara ett lidande av alltihopa detta. Vad kan det vara för exempel i en familj, menar du? Att det ändå är...
När alla bryter ihop, när det blir jobbigt, när det blir ledsamheter, när det blir liksom... när mormor dör så är det alltid mannen som ska stå och trösta. Eller farmor dör också för den delen. Så är det liksom, det är mannen som ska stå och vara stark och fixa de här sakerna som behöver fixas kring det. För att hon gråter och barnen gråter. Som
det
en ytterlighet
av det. För jag känner ju att
du är kanske inte en traditionell...
Nej.
Du frågar om den traditionella rollen, och den har alltid sett ut på det sättet. Mm. Och det är ju sådär, man säger män har inte så mycket känslor. Ja, det kanske de har, men de har inte fått liksom utrymme för dem. För det finns inte riktigt.
Nej.
För han ska vara stark och tuff och inte visa det. Och det är väl okej när man har ett normalt liv och ska bara gå och handla och laga mat eller äta eller vad man ska göra. Men när det händer någonting, oavsett om det är hot, sorg, vad det är, så är det han som ska stå där. Och den är inte så kul,
Nej.
Tycker jag.
Hur tär den? På vilket vis tär den liksom?
Ja, men den är ju så här, det finns ju en stolthet i att vara, jag är stark, jag klarar det här. Men det är också en press på det att alltid vara sån och heller inte då få leva ut de känslorna du har.
Precis.
För det har man ju, det vet vi ju. Sen kan jag också tycka att det finns, och det här är ju, det blir ju liksom en förlust med det, att man alltid är längst ut i familjekretsen.
Hur menar du?
Jo, när du får barn, då är det ju liksom, barnet är i centrum, sen kommer mamman, eller sen kommer syskon, mamma, och sist så kommer pappa i den här
samvaron. I förhållande liksom, till mamman, eller?
Nej, i förhållande till
viktighet.
Ja, och också umgänge och närvaro liksom.
Just det.
Man har kanske varit, det är klart att man även som pappa ska ta hand om sina barn, men du hamnar längst ut i den här cirkeln av människor i en familj.
Tycker du att det kvarstår när barnen är större?
Nej, det kan kanske gå över lite grann då, men inte, du är fortfarande liksom, du blir aldrig mamma till de där barnen. Du blir aldrig den som är känslomässigt närmast dem. Ja, ska inte säga aldrig, men sällan i alla fall tycker jag.
Nej, och jag menar, det finns ju pappor som blir det, men då ingår inte det i den traditionella mansrollen.
Nej, precis. Nej.
Just det.
Och det är ju också en sorg eller liksom en, det är ingenting som man gör uppror mot, utan det är väl snarare så att det kan bli en följd av att man gör uppror mot den traditionella rollen. Liksom.
Men känner du att du har kommit längst ut i...
Nej, jag känner inte... Vi separerade ju så att det blev liksom lite en annan situation. Men jag känner ju att mina barns mamma är närmare de känslomässigt än vad jag är. Och det kan ju vara en sorg ibland. Även om...
Och beror det på barnen eller beror det på att du är man av din ålder? Så att säga?
Jag tror att det beror på att jag är man av min ålder.
Ja.
Faktiskt.
Ja.
På ett sätt.
Just det.
Det tycker jag är tråkigt.
Ja.
Sen tycker jag ju... Alltså... Det, nu är inte det traditionellt, men det har ju blivit på något sätt som att man, mansrollen, nu vet man inte riktigt vilket ben man ska stå på.
Nej, det förstår
jag. Ska man vara mjuk eller ska man vara hård? Ska man vara snäll eller ska man vara arg? Och det är så jäkla mycket. Liksom. Mm. Och det där tycker jag är tråkigt.
Det där tror jag är jättesvårt för unga människor.
Ja,
som har
absolut.
Vuxit upp med en del kanske. Och,
ja.
Ja. Men vadå, kan du känna förvirring där?
Ja, det kan jag absolut göra. Det kan jag göra. Faktiskt.
Gentemot mig?
Ja, i viss mån kan jag det.
Mm.
Jag har inte jätteproblem med det, men jag kan ju känna av det. Jag förstår att män tycker att det där är besvärligt.
Ja.
För man vet inte, jaha, nu var jag för hård, nu var jag för mjuk. Och nu var jag liksom, det är väldigt svårt att hitta in i en ny mansroll.
De här jävla rollerna, jag tror man blir tokig på dem. Att det just är roller. Att, det inte, att man inte ska hämta det inifrån sig själv. Och vara precis så som det känns.
Nej.
Och sen hitta någon som gillar det. Utan man ska leka roll. Liksom. Ja.
Men det är väl också, nu har vi ju i Sverige, eller kanske åtminstone i de miljöerna som vi rör oss i, så har det jämnats ut. Och det kanske inte är så mycket, men det finns ändå ideal i hur du ska vara som människa, som man och kvinna.
Alltså det är så otroligt outjämnat mot den dag det kommer att vara utjämnat.
Jag menar inte det. Jag bara menar att det är betydligt mer utjämnat än vad det kanske är på andra ställen i vårt land och framförallt i världen. Men jag tänker att även med utjämningen så kommer det alltid att finnas ideal i hur du ska vara som människa eller som man eller som kvinna. Jag tror aldrig man kan komma ifrån det. Även om, liksom även om könsrollerna jämnas ut i fråga om ansvar, lön, allting som egentligen, men vi kommer att vara olika och det kommer att finnas olika ideal, tror jag.
Jo, men det gör det ju även inom kvinnor, förstår du? Då är det i alla fall skönt att få bort liksom en så enormt stor belastande
roll. Sen måste jag bara säga en sak till som jag tycker är jobbig, och den hör ihop med att man alltid som man, och det kanske är så som kvinna också, så får du alltid klä skott för hur andra män är.
Ja.
Du är alltid man. Liksom. Så när det blir något tråkigheter så är det, män är alltid på det sättet.
Mm.
Inte du, utan du blir en, jag vill inte vara en del i den här gruppen. Men det är man. Liksom. Det tycker jag är tråkigt.
Det är man nog som kvinna också. Och ja. Framförallt har man blivit det. Som feminist så har man ju blivit...
Feminist.
Så har man blivit liksom... värsta sortens feminist alltid. Ja, ja, ja. Av de som vill ha något att säga mot feminister. Ni kvinnor vill ju alltid. Och ja, ja, det är inte så att jag delar åsikt med alla typer av feminister. Jag har liksom min egen feminism.
Ja.
Men jag förstår hur du menar. Och det är klart att det kan vara tufft om man är en man som kämpar för att vara jämlik och verkligen gör sitt bästa. Liksom. Ja. Och så ska man ändå få kollektiv skit.
Precis.
Ja, det är svårt. Det är svårt. Faktiskt.
Ja, det är svårt. Men samtidigt så är det väl också... Jag kan ju liksom också tänka på det på det sättet att ja, det krävs en massa saker av oss människor och det krävs kanske extra mycket nu när vi ska förändra då den här balansen.
Ja,
det gör det ju. Och då får man väl ta skit.
Ja då.
Jag lider inte jättemycket av det. Det var bara för att jag fick frågan nu. Men...
Ja. Ja, men jag tyckte det var intressant att höra. Så det är så.
Ja.
Ja. Alltså minns du för x antal år sedan så var det ju lite skämmigt om man hade träffat någon genom nätdating. Minns du det?
Ja.
Det var skämmigt.
Ja.
Folk smög lite med det och tyckte att det var liksom lite, inte vet jag vad det var.
Nej, men jag tror att det var för att man det kom liksom ifrån den här, vad heter det, post, när man i tidningarna, du skrev
kontaktannonser.
Ja, just det. Så kändes det som att okej, det flyttades det över till nätet och var det kontaktannons. Och det var lite skämmigt att man liksom inte kunde, träffa på något annat
nu
sätt.
Nu är ju liksom detta sätt att träffas, det är ju liksom det som är normen nästan nu.
Ja.
Jag läste en rapport... Det kanske är ett år gammal, så det är mer i så fall. Då hade mer än var fjärde svensk singel nätdejtat det senaste året.
Ja, mer än var fjärde. Ja.
Mer än var fjärde. Ja. Och yngre generationer är ännu mer använda.
Ja.
Var sjunde svensk som är i en relation idag har träffat sin partner via en dating-site eller en dating-app. I de flesta fall Tinder.
Det är ju jättemycket egentligen.
Var sjunde, ja. Det är ju liksom ett ställe där man ändå... som är på riktigt, om man säger så då.
Och hur menar du på riktigt?
Nej, men man kan inte bara ta bort det och säga ja, men där hittar man inte. Jo, men många gör verkligen det då.
Nej, jag har ju alltid trott att eftersom urvalet är mycket större och spridningen är mycket större på Tinder än vad det är i de kretsarna. Även om du går ut på krogen så går ju du på krog i ett visst, bland ett visst klientel. Du går inte på alla krogar. Liksom. Och de du träffar normalt är sådana som du har i din vänskapskrets eller sådana som du träffar på jobbet. Sådär. Mm. Och det är ju liksom en viss grupp av människor. Här kan du ju träffa en mycket större bredd. Och jag tror dessutom att det är lättare att hitta någon. Liksom. Det är lättare att få träff än om du ska välja bland de här få som du träffar på jobbet eller som du chansar på krogen.
Möjligt. Man kan ju rikta sig tydligare på något vis.
Ja.
Sen är ju alltså jag tycker nästan att det bästa sättet att träffa någon ny är att man lär känna den innan man blir ihop. Tycker du att jag ska sluta tänka på det?
Nej, det bästa sättet som du höll på att testa det varje dag. Vad sa du en gång till?
Nej, men
det
jag bästa tycker att
liksom så hur brukar du göra när du träffar?
Suck.
Säg nu.
Nej, men jag tycker så här att det är bra att lära känna någon innan det är... Liksom att man lär känna den genom vänner eller på jobbet och så vet man någonting om personen.
Absolut. Men det kan du göra på Tinder också för att du träffar någon och så får du några dejter och sen så kan du liksom
fast då har jag inga referensramar mer än i en dejtingsituation.
Nej,
sen skulle jag tycka att det var jättespännande också. Men det ger ju så otroligt mycket information att se en människa om dagarna och hur den låter, hur den liksom hur den samspelar med andra människor
absolut,
än när de bara ska försöka flirta upp en.
Ja.
Det där lämnar vi direkt nu.
Jag tycker det är spännande.
Ja, vi tar ett lyssnarbrev.
Ja.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Den kvinna som skriver, tror jag.
Yes.
Jag tror jag blir galen på förhållanden. Jag är 40 plus och tycker att jag hela livet har pendlat mellan att ibland behöva trygghet och ibland spänning. Jag tröttnar om det blir för tryggt och stillastående. Jag klarar inte stagnation riktigt. Men jag klarar heller inte om män inte bekräftar mig fullt ut. Kanske för att jag då inte känner mig trygg. Är jag kanske inte gjord för förhållanden överhuvudtaget?
Ja,
det var inte för, kan du känna igen det här med liksom... Jag har alltid tänkt att jag är frihetstörstande mer än trygghet. Men det är ju bara för att man har, för att man är trygg, ja, tror jag.
Ja, jag vet inte. Jag tror att man... Jag tror att jag själv och många människor liksom föräter sig på trygghet på något sätt.
Aha, hur då?
Jo, att man... Det där... Det är någon bild av hur det ska vara när man är tillsammans med en annan människa.
Mm.
Att det är... Det kanske är så att man har ett enormt stort trygghetsbehov. Men när man träffar någon och blir ihop så tar man liksom allt på en gång. Istället för att behålla ett avstånd och behålla en liten bit som inte är så himla trygg. Utan man slurpar i sig allt liksom och bara frossar i det.
Men vad tror du om vår frågeskrivare här då? Är hon inte gjord för förhållanden som liksom inte får till den här balansen då? Som säger hon klarar inte av stagnation. Stagnation är spännande, ja. Det måste vi prata om sen. Men, ja. Men liksom är... Ja, jag tror ju lite så här. Att, för jag kan på sätt och vis förstå det där. Och då kanske det har att göra med... Att man kanske inte ska ha söka... Det handlar återigen om att man inte ska hänga upp sitt liv på någon annan. Nej. I det här läget, tror jag, som hon är i.
Ja.
Hon måste jobba på att vara trygg i sig själv. Så tänker jag. Och också leva ett liv som ger henne spänning. Så att hon liksom känner utmaningar. Man kan inte få både... Jag tänker, man kan kanske inte få både trygghet och spänning av någon annan. Utan man måste ordna väldigt mycket själv. Och när man har gjort det, då kan man också ha trevligt med någon annan. Oavsett vad den har för slagsida på något vis.
Ja, absolut. Det är på något sätt en förutsättning att man klarar sig själv. Att man kan, vad heter det? Att man är trygg i sig själv. Det tycker jag är en förutsättning att man ska kunna ha ett förhållande överhuvudtaget nästan. Sen tror jag också att det som hon kallar för stagnation är inte det när det blir förutsägbart, när tryggheten har blivit för stor också. Att man, det är det jag menar med att man behöver försöka se till att man behåller ett avstånd, behåller en del som inte
är. Jag är inte så säker på att det är det som... Det kan ju också betyda liksom att stagnation är att okej, nu vet vi hur vi har det och ingenting rör sig. För jag tror inte att det är dåligt att vara väldigt, väldigt trygg. Eller?
Nej, men jag tror alltså, att man förväxlar trygghet med närhet kanske. Att man tror att man måste ha... Man måste få ut allt av den här personen man är tillsammans med.
Nej, jag tänker också att trygghet... För mig är trygghet då... Ja, jag känner mig väl trygg med dig. Mm. Men då är den tryggheten liksom att... Jag vet att jag har dig om det trasslar för mig. Att du liksom inte... lämnar mig om jag får något jobbigt eller något sånt där. Eller jag känner mig också trygg med att du inte är otrogen i grunden. Sen vet jag att det hela tiden, alltså det kan ju hända. Ja. Men jag menar inte att man måste ju liksom inte ha tråkigt för det.
Nej, men jag tror också att den här, att det är en rädsla för ensamhet, en rädsla för övergivenhet, ja. Ett rädsla att liksom inte få vara med. Och har man en partner, då har man den, kallar det för trygghet eller kallar det för sällskapet eller vad man vill. Liksom. Mm. Och det är det jag tror, att kommer man för nära, man förväxlar trygghet och närhet på något sätt, att man ska komma så himla nära varandra och ha koll och hela tiden ha tillgång till den här personen. Det tror jag blir, det stannar av, det blir stagnation i så fall.
Då är det att hon väljer fel män då?
Ja, så kan man ju säga. Eller kanske precis som du är inne på, att hon behöver bli trygg i sig själv först innan hon söker hos någon annan.
Mm.
Kanske.
Jag tänker också så här, det här som hon säger om stagnation, om man lämnar den där frågan ett tag. Alltså, det som motverkar stagnation, det är ju liksom svårt att ta sin partner i handen och säga nu ska vi utvecklas när ett förhållande har pågått länge eller något sånt där. Det är ju svårt. Och då menar jag att det som då kan motverka stagnationen om man lever i ett parförhållande och tycker att det står för stilla, det är ju att man själv bestämmer sig för att nu ska jag utvecklas.
Ja.
Och där kan det ju vara så här, för det motverkar ju känslan av stagnation i ens liv. För då blir mönstret lite annorlunda inom paret och framförallt så får man själv lite fart liksom i sin tillvaro. Risken med när en bestämmer sig för att sätta fart och utvecklas är ju den att den andra inte gillar det. Eller att man tappar bort varandra lite. Men jag tänker att den ännu större risken är ju om man avstår från att utvecklas själv på grund av det. För då sätts ju hela ens liv på spel. Alltså om jag ska hålla tillbaka min utveckling på grund av att jag är rädd att tappa dig.
Ja. Men det är ju också det att man man gör ju ett offer någonstans. Varje gång du utvecklas så innebär det ju att du liksom tar ett steg från något till något.
Hur menar du?
Jo, du lämnar ju liksom det gamla du var och går in i någonting nytt. Yep. Om man ska göra en stor bild av det. Och det är klart att den som då är tillsammans med en, som inte är riktigt med på det steget, blir ju skraj för att oj, tänk om jag inte finns med i det där steget.
Precis.
Eller tänk om jag inte passar in i det där nya. Så att det finns ju också en kraft emot dig från den partnern man har.
Ja.
Och då kan man också säga så här, ja, även om jag nu väljer att utvecklas, så är det klart att jag kan ju riskera att jag inte är så intresserad av dig om jag utvecklas.
Ja.
Vilket jag tror också gör att människor är så här, jag vill inte förlora min partner, mitt förhållande är viktigare än den här utvecklingen.
Ja, det är ju hemskt.
Ja, det är hemskt. Ja. Hemskt, men det är liksom, då ska man ju vara medveten om att man gör det offret, fast det är ju nästan ingen som vill heller.
Nej, då är det ett offer. Och egentligen så blir ju rådet också till hon som då, hon kanske måste välja män som är väldigt trygga, som inte kräver att hon ska vara så fruktansvärt nära tiden. Hon kanske ska titta på vilka hon väljer där.
Precis, men det är också konstigt att hon väljer den typen av män. Det måste ju vara någonting hos henne själv också. Liksom.
Möjligen. Ja.
Ja.
Lite oklart. Trygghet och spänning behöver man. Stagnation behöver väl ingen kanske? Ja, kanske. En del trygghetsnarkomaner.
Ja,
ja. Mm.
Ja.
Här kommer en till lyssnare.
Yes.
Tack för er öppenhet och alla intressanta samtal ni delar med er av. Jag har varit med om en situation som jag skulle vilja höra era tankar om. För 5 år sedan skilde jag mig från mina barns pappa efter många destruktiva år. Vi har idag en bristfällig kommunikation och ses enbart vid överlämningar på lov. Barnen är idag 11 och 9 år. Den yngre är ett känslostarkt barn och har ofta uttalat att han inte vill vara hos sin pappa då han inte känner att han får lov att vara sig själv. När han väl är där verkar han ha det bra av allt att döma. Häromdagen ringde min son mig. Han var hos sin pappa och mitt i sin frustration över ett tv-spel som inte hade gått som han önskade. Han var ledsen och besviken och jag lyssnade och stöttade honom så han hittade en lösning framåt. Mitt i detta kommer hans pappa in i hans rum och inte medveten om att jag är i telefonen. Han höjer rösten och svär åt vår son. Du måste ju för fan kontrollera dina känslor. Och en hel del andra haranger om att skärpa sig. Och om du inte ens klarar av detta, hur ska du då klara av andra saker du vill göra? Jag anser att hans approach är helt fel, men främst att ingen förtjänar att bli svuren åt, vet inte hur eller om det bör tas upp. Vad skulle ni göra i situationen? Och om man tar ut själva språkbruket som sådant, hur skulle ni agera om ni hör en vuxen prata så till ett barn, till era barn när de var små? Gör ni skillnad på mina barn och andras ungar i det läget? Den sista frågan förstår jag inte, om man gör skillnad på mina barn och andras ungar.
Nej, det förstår jag inte heller.
Eller om någon, man kanske inte lägger sig i om någon annans svär åt andra, åt sina barn. Nej, just det. Ja, vad säger du, Magnus?
Jag skulle ju prata med den här pappan.
Ja, och säg vad är ditt främsta, eller hur skulle du säga?
Nej, men jag tycker att det är ju ganska... Alltså jag tycker att framförallt det här, det är någon slags, vad ska man kalla det för, om man säger att om du inte klarar det nu, hur ska du då klara, bla bla bla. Det blir liksom, det är lite, alltså man kan inte säga så till ett barn. Det går inte liksom, det är inte en schysst uppfostran, tycker jag. Det är lite hotfullt och det är lite...
Ja, det är dessutom helt fel.
Ja, det är helt fel. Jag bara försöker hitta förklaringen. Men det, för jag förstår att hon tycker kanske att det känns konstigt att hon har överhört det här utan att han visste om det. Men det spelar ju ingen roll.
Nej, nej.
Det var ju inte liksom, det är inte så att hon har placerat en mikrofon där, utan han sa det medan sonen pratade i telefonen. Ja. Då får han ju skilja sig själv. Liksom. Jag tycker hon ska prata med honom och säga att
och vad är poängen?
Det.
Vad är poängen?
Ja, poängen är att hon måste ändå...
Nej, men vad ska hon säga till honom, menar jag? vad är kritiken, liksom?
Nej, men att han behandlar sonen illa.
Ja.
Att han liksom gör det lite svårt, eller väldigt svårt för sonen, tycker jag.
Ja. Han tycker kanske att han hjälper sonen. En del är ju så. Att man tänker att man stärker barnen genom att liksom, ja, men bit ihop nu. Liksom, ta inte illa vid dig av det där, och så vidare.
Ja, alltså det här var inte, det var inte riktigt så. Det här var ju mer ett hot. Om du kan inte bete dig på rätt sätt, hur ska du då kunna bli stor? Eller så, det är ju en annan sak, tycker jag, som är betydligt värre.
Ja, jag tycker så här. För det första så ska hon prata med sonen, tycker jag. Och så ska hon säga att jag hörde vad pappa sa. Jag måste bara säga att jag håller inte alls med honom. För pappan hade tydligen sagt, du måste ju för fan kontrollera dina känslor. Känslor ska inte kontrolleras. Inte på det viset. Känslor ska, och framförallt barn. Känslor ska ju få finnas så som känslorna är. De ska inte kontrolleras. Det som ska kontrolleras är väl hur man lever ut dem. Och det, jag vet inte vad sonen hade gjort här. Men om han var ledsen för någonting, då är ju det en känsla som kanske också under dagen har byggts upp av massor med andra små jobbiga saker.
Ja,
och så blev det här droppen. Liksom.
Absolut. Det är ju helt korrekt att man känslor är känslor. Men jag kan tänka mig att i så fall... Bara så att man inte blandar ihop saker också. För att det... Alltså, om sonen blir rasande och börjar slå sönder saker omkring sig för att man förlorar ett dataspel, vilket kanske ganska ofta händer.
Då måste nu vet vi ju ingenting.
Nej, jag
om
vet,
det här.
Men vi får ju prata, vi vet inte egentligen vad som hade hänt innan, vi vet inte vad grejen är heller. Liksom. Men att kontrollera, det är svårt att säga till ett barn, så att du måste kontrollera uttrycket för dina känslor.
Jag skulle inte säga så heller, skulle du det?
Nej, jag skulle inte det. Nej. Men hur gör man då i ett sånt läge? Vad säger man liksom?
Nej, men vi kan ju inte förhålla oss till någonting annat än det som står i brevet. Sonen var ledsen och besviken över liksom tv-spel. Han var ledsen och besviken. Det står ingenting om att han hade gått bärsärk och slagit sönder saker. Så det behöver vi ju inte dra in. Och det hon gjorde, hon lyssnade på honom och stöttade honom så att han själv hittade en lösning framåt. Det hade man ju önskat att pappan då hade gjort. Att pappan hade stött ut med att barnet var ledset. Liksom, och sen hjälper barnet utifrån den position där barnet är. Jag skulle kanske inte liksom slå ner så väldigt mycket på svordomarna just. Nej. Det skulle inte jag bry mig särskilt mycket om. Jag tycker att det andra är värre. Och att liksom sådana här saker, du får skärpa dig om du inte klarar av det här. Hur ska du klara andra saker du vill göra? Det låter som en pappa som är rädd för att det inte ska gå bra för sonen. Men han har helt fel metod. Så jag tänker att hon ska ta upp det med pappan och liksom säga att... Jag vet inte, de kanske är från helt olika världar. Och då är det ju svårt att rå på någon. Så att hon kanske inte kan... Hon tycker att det kanske skulle vara bättre om han var liksom... Jag tror att du kan hjälpa honom bättre om du är mjukare. Han känner vad han känner. Liksom. Mm. Att hon kan försöka sådana saker. Men framförallt också liksom säga till barnet. Jag skulle kanske säga, jag vet att pappa ibland liksom tappar humöret. Men det är ju inte så att man inte får visa sina känslor. Utan tvärtom. Liksom, och sådär. Att hon är en motvikt där. Och inte, ja, jag tror nästan att det är där man... Men jag skulle nog inte... Okej, här kommer en fråga till dig.
Mm.
Om du hörde någon av dina nära vänner säga sånt till sina barn, vad skulle du göra då?
Jag vet inte, jag skulle tycka att det var lite... Jag tycker det är svårt för att... Det är ju inte okej om någon gör det egentligen. Men Nej. Jag tycker också det är svårt. Jag tycker jag har jättesvårt för att lägga mig i andra sätt att vara mot sina barn.
Mm.
Jag vet inte. Jag kan väl tycka att jag kanske borde säga någonting i så fall. Men jag vet inte fan om jag skulle göra det ändå.
Nej, för att om man säger något så är det ju för barnets skull. Då har man ju tagit barnets parti. Och ja. då får ju det kosta kanske att man gör sig obekväm. Men... Ja, jag vet det fasiken. Men man kanske skulle ta upp det vid ett annat tillfälle.
Ja, absolut. Ja, det man skulle absolut inte säga inför barnet.
Nej,
just det vore väldigt konstigt.
Och kanske inte när föräldern är uppe. Nej, precis. Du, när du säger så där, hur tänker exakt. Du då liksom? Ja. Tror du att det är bra?
Alltså, så här, men en sak till då som bara slår mig där, för jag tycker verkligen att pappan säger fel saker till barnet. Jag tycker att han borde lära sig hur man pratar till barn och vad som hjälper dem att komma vidare och som liksom ja. Man kan ju resonera vad som är rätt uppfostran och inte, men jag tycker att det där är fel. Men en annan sak som jag tänker på när du säger det där, det är också så här, mamman och pappan har lite dålig kontakt, mamman upptäcker att det här känns inget bra. Är det då, ska hon värdera pappan så som du sa att så här, ja, pappa han kanske tar i lite igen. Är det okej att värdera pappan på det sättet inför barnet? För då har hon ju lite grann fråntagit honom så här, du behöver inte lyssna på honom.
Nej, det tycker inte jag att man gör. Jag tror att jag skulle göra det. Om det var någonting som jag uppfattade var skadligt liksom, för barnet, så skulle jag nog kunna säga att jag tycker inte att det där är rätt att göra. Så, då kan barnet själv välja. Då finns det en motvikt.
Mm.
Då kan barnet välja, vad känner jag då?
Mm.
Ja, antingen känner jag som mamma, nej jag tycker heller inte att det är rätt. Eller så känner jag som pappa.
Det kan man ju säga, jag tycker inte det är rätt.
Ja.
Men att säga pappa är lite si och så, pappa kanske, pappa är på det sättet att man värderar
jag
det.
Säger, ja, men det skulle jag nog också göra för att liksom inte då, det är ju i syfte då att inte idiotförklara pappa inför barnet. Utan mer att, ja men det har vi ju sett, ibland tappar pappa humöret. Alltså lite ursäktande, men som för att annars blir det ju som att jag tycker pappa gör fel. Och man vill ju samtidigt heller inte försvåra barnets relation till pappan. Men man måste ändå någonstans, vad ska man säga, upprätta barnet,
ja.
Tycker jag. Annars kan man ju aldrig göra någonting.
Ja. Om du tänker tanken att du fortfarande är tillsammans med den här mannen, skulle du kunna säga det hans närvaro då?
Ja.
Att till barnet, så här, du vet pappa han är...
Nej, det verkar ju konstigt. Då skulle jag ju prata med pappa och förklara för honom ofta. Och kanske han hade tätt sitt temperament och då fick han be om ursäkt sen.
Men,
liksom.
Men det kan du inte göra här menar du?
Ja, det kan hon ju kanske göra. Ja. Men det är ju, nu, du blandade ihop om jag skulle
göra det. Nej, men så här, rådet till henne är kanske ändå att prata med mannen och se till att han skärper sig. Annars så får du prata med barnet, förstår du? Så att man inte går bakvägen.
Nej, men nu har jag sagt hur jag skulle göra. Nu har jag sagt nog. Man kan inte... Det är ganska svårt att rå på. Hon har väl skilt sig för att han är en jävla jobbig typ. Liksom.
Ja, nej, det är väl också, jag menar, det är också en komplikation som jag förstod att de inte hade det så himla lätt att kommunicera själva
nej,
med varandra.
Det är klart att de inte har.
Nej, och där blir också en ytterligare komplikation i förhållande till barnet. Och vad hon säger till honom kanske inte fäster så himla bra. Liksom.
Det är, och vad hon säger till vem?
Vad hon säger till pappan.
Nej, precis.
Nej.
Han är inte kanske den typen. Som håller med om det. Utan han är uppvuxen med en hård uppfostran. Mm. Känslor ska bort. Mm. Här har vi facit på hur sånt går.
Exakt.
Ja, trött på det där. Lycka till.
Ja.
Men prata med upprätta ungen, säger jag. Vad säger Magnus?
Jo, men jag säger också upprätta ungen. Men jag tänker också så här, det handlar ju väldigt mycket om att få pappan att förändra sig och att pappan och barnet ska ha en bra relation.
Ja, men det är också viktigt. Precis, men det kommer hon inte kunna rå på och pappan kanske inte går att förändra. Då måste man ta till second best. Hör vad sur jag blir på sådana där. Men det så rundar vi faktiskt av den här gången.
Ja, ja, det var väl en bra avrundning.
Mer intressant att höra kommer nästa vecka.
Ja, det gör det.
Och då ska ni skicka brev till info@skilsmassopodden.se.
Ja,
eller skriva på Facebook eller på Instagram.
Exakt, och då kan vi berätta att då har man firat de tre kungarnas högtid här nere i Spanien också. Jaha. Nämligen 13:e dagen som man firar de tre kungarna som kommer presenter till Jesus. Det är viktigt med lite religionskunskap här också.
Men vadå kungarna? Var det inte, det är inte tre vise män?
Ja, de tre vise män. De kallas för kungar här nere. Det var tre kungar som kom från olika länder.
Ja, men hallå, nu var de tre vise män, säger
i Sverige, i Spanien var det tre kungar. Okay. Hur som helst, det kommer att vara firat och alla kommer att ha fått presenter. Det var bara en liten lektion i kristendomskunskap som jag ville förmedla.
Ja, vad fint att vi fick den. Ja. Ja. Och ha så himla bra nu så hörs vi igen om en vecka.
Verkligen.
Ja, hej då.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.